Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Pepe.
Samma land men olika platser.
Jag sitter på nedre Gotland. Var sitter du?
Jag sitter på Öfre Östermalm.
Men du kan ändå prata med mig.
Jag kan ändå prata med dig. Känns också lite som att finlandssvenska passar bra här.
På Övre Östermalm?
Nej, men jag tänker,
att det är du och Stina Ekblad och så. Nej, men precis. Lite tjusiga Dramaten. Ja, men faktiskt. Det är lite så fina vibbar.
Jag är lite gammal. Ja. Dags, precis. På tal om svensk tenn, den här podden ska inte handla om det, men vilka köer, alltså jag promenerar väldigt mycket i den här stan, och vilka köer det är för svensk tenn. Jag fattar liksom att det är delvis på grund av pandemin som man inte kan steppa in hur många som helst, men det har verkligen varit som att, du vet, så här, att köer inte är spybar. Det var väldigt långt.
Nej, men det är helt
och
hysteriskt
intensivt.
Där. Inför varje jul så kommer alla på att det är det de ska köpa julklapp, såna här klassiska grejer därifrån. Och sen tror jag att det är många som kommer upp till Stockholm och julshoppar, och då går man in där. Liksom. Och apropå svensk tenn, jag har liksom i alla år varit så där fnyst lite grann åt det där. Från det att man blir 30, folk gifter sig, flyttar in någonstans och ska vara lite så där vuxna. Och sen så har alla de där satans kuddarna med Josef Frank tryck liksom, och någon lampa och hej och hå. Och bara, gud vad småborgerligt, tänker jag, och så där. Vet du hur mycket jag älskar detta ställe nu? Jag önskade mig alltså en jäkla bricka från Svenskt Tenn i julklapp. Så jävla tantigt.
Men alltså, de är ju snygga.
Den är så fin.
Äg den, äg brickan och äg din kärlek.
Embracea din inre tant liksom.
Ja.
Ja, men det är bra, tack.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nej, men det är ju tidlöst och det är klassiskt och det är hej och hå. Men sen så läste jag på om just Josef Frank då, som var ju jude och flydde från förintelsen. Och ganska intressant hur han träffade den här Estrid Ersson, tror hon hette, som startade Svenskt Tenn, som var en framstående inredare. Också kvinnlig entreprenör och polare med liksom en massa sån här eliten på den tiden, så här Carl Larsson och alla de där. Och sen hur han gjorde de här fantasifulla tygerna, och han, det var väldigt mycket kring, det är ju träd ofta som slingrar sig runt, så här, livets träd och tanken bakom det, hur livet vindlar sig fram och så här. Jag vet, jag blev lite tagen av det där ändå. Och han och hans fru reste runt och hur han blev inspirerad till de här exotiska fåglarna och tyg. Det finns ju så mycket mer än bara det där Manhattan-printet liksom.
Men vet du vad, det där, nu kommer min obildning fram här, men på min 20 minuter långa kvälls-TikTok som vi alla vet att jag sysslar med.
Just det, då, din fix.
Ja, kom jag över, då är det som en ung kvinna på kanske, vad kan det vara, 25-30, som säger att nu ska jag förklara liksom art history. Och hon sa att om man inte vet någonting om konst, så, eller bara vet pyttelite om konst och går på ett museum, kan man tycka att många konstverk är helt alltså man känner så här, det skulle jag kunna krydda fram hur som helst, det skulle jag kunna snickra ihop hur lätt som helst, hur kan man kalla det här konst. Men så fort man kan lite konsthistoria och förstår liksom var varifrån konstnären har fått sin inspiration eller vilka liksom avstamp hen har tagit eller vilket annat konstverk som hen liksom blinkar åt, blir det, får plötsligt det här konstverket en mening. Och jag tänker att det är ju exakt samma sak med du pratar om med Josef Frank, om man förstår liksom konstnärens bakgrund och tankar.
Sammanhang,
referenser. Sammanhanget. Ja. Precis.
Men det är ju det är som med opera eller klassisk musik så där som folk kan liksom fnysa åt och vad är grejen med det här. Så ju mer man läser på så plockar man ju upp referenser i musiken. Mm. Och vad de vill uttrycka och liksom djärva grepp och såna saker. Det är häftigt när man liksom litteraturen för all del, poesi eller så, när man liksom börjar en sån resa. Och jag älskar såna här liksom art for dummies, alltså den typen av Mozart greatest hits liksom, lyssnade jag på precis när jag var så här 11 år. Därför att jag tycker det finns inget värre än så här finkulturella människor som på något sätt inte vill släppa in andra i deras finkulturvärld. Jag har faktiskt råkat i gräl under en middag. Ja, det är ju inte konstigt, för det gör jag ju alltid, men du som känner mig.
Alltså, men, du beskrevs alla middagar du gått på.
Men med liksom opera professionella liksom, sångare och musiker som blir så oerhört förbannade över allt som är så här lite folkligt, du vet. Mm. Hur kan Malena Ernman vara med i Melodifestivalen? Hur kan Folkoperan göra det här tramsiga tejket på Figaro? Eller vad man nu liksom.
Jag fattar precis.
Och jag tycker det är så jävla, jag blir så provocerad av att man liksom försöker sätta upp, det är tillräckligt höga stängsel för vem som helst att komma in på, bara gå på en Dramaten-föreställning liksom. Och det är så synd, för det är så lättbegripligt. Det är så mycket mer lättbegripligt än vad man kan tro.
Men det där känner jag att gäller nästan allting. Alltså det gäller ju också feminism till exempel. Att man tycker att en viss sorts feminism, så här mainstream feminism som är lite mindre fin. Och det finns liksom folk som verkligen kan den riktiga feminismen, den som står längst fram. Och alla de som inte förstår det här eller som på något sätt använder ordet, liksom använder fel ord kring transpersoner eller inte förstår vad andra vågens feminism är, de är liksom, de kan man håna och skratta lite åt.
Det är de är liksom inte värdiga det här epitetet. Nej, men det är så jävla tramsigt.
Och det handlar ju bara om någon slags osäkerhet, att man själv vill liksom bygga sin identitet på att vara lite bättre än andra människor och förstå lite mer än andra. Ja, men det är verkligen tramsigt, det är exakt vad det är. Det är liksom, men det är ytterligare ett bevis på att människan aldrig lämnar högstadiet egentligen.
Vi vaktar om vår egen lilla grupp. Och jag hittar tillhörighet. Inte, du får inte komma in här.
Ja. Om man skapar liksom sin egen, eller skapar något eget självförtroende i att man tycker, man får tycka att någon annan är lite sämre än en själv. Och gud vad vidrigt det.
Och ändå så blir man så påverkad av det. Jag kan tänka så här, jag går i lite så här hästköptankar och bara, men gud, hur skulle folk behandla mig som första hästägare? Och tänk om jag inte kan så här linda benen på rätt sätt och så går folk och snackar om det eller lasta på rätt sätt eller och vad nu det är liksom. Så jag typ tar ut det här ens i förskott för att jag vet hur jävligt det kan vara i sån här privatstad.
Verkligen relaterad, då har jag hållit på med hästar hela mitt liv, men ändå kan jag verkligen lägga mig plats så fort någon som äger en häst, som om det var automatiskt alltså, jag fattar ju att om man som om man ska vara allvetande och kunna ha liksom rätt åsikt i allt bara för att man har köpt en häst.
Nu vill jag höra, för övrigt jag verkligen fattar vad du menar med det här med att TikTok är så lättillgängligt och icke-elitistiskt. Jag tycker att det är bra. Så att jag tycker du ska vara stolt över dina TikTok-fönster.
Tack, tack. Jag har ännu inte vågat lägga upp någonting själv, men att den dagen kanske kommer också. Hör du, på tal om, vet du vad min största trendspaning är inför 2021? Okej, inte största. Nu tar jag lite från tårna kanske.
En av de större.
Nej, men jag tror verkligen att alltså det har vi talat om tidigare, med att Instagram är på väg bort, TikTok kommer såklart att växa ännu mer, men nyhetsbreven kommer att ta ännu större plats. Alltså, vi vill ha information av en person som vi beundrar eller tycker är intressant eller finns på ett bra, på ett intressant, en intressant plats, som paketerar nyheter för, inte ens nyheter, bara historier. Alltså det finns ju Substack som är det här,
Det blir väl lite omskrivet. Jag prenumererar du på Substack? Jag känner inte till det, men jag har läst om det. Vad är, vad är det för något?
Det är liksom ett ställe där man som skribent kan lägga upp sina egna texter. Och oftast är det just nyhetsbrev eller små hälsningar. Det är som en slags blogg faktiskt. Och det gör mig också otroligt lycklig om någon slags form av bloggen är på återkommande. Jag tänkte nämligen också börja lägga upp, jag har ju varit fredag på min blogg, fredagslänkar, där jag samlade ihop liksom de allra bästa texterna jag har läst under veckan i ett inlägg. Och jag tänkte, det vore ju ett perfekt nyhetsbrev att skicka ut till folk. Ja. Men jag prenumererar bland annat på en person, en journalist som sitter i Saudiarabien, Riyadh, som skriver om vad som händer där, liksom, vad man snackar om för politik där. Och nu var den här kvinnan, som jag tyvärr inte minns vad hon hette, som blev fängslad för att ha suttit bakom ratten på en bil bara någon vecka innan den här...
Journalisten.
Ja, nej, hon var ingen journalist, hon var liksom en person som ville att kvinnan skulle få köra. Och liksom, och så blev nu hon liksom åtalad för, eller hon blev dömd för någon slags landsförräderi och får sitta i fängelse nu. Och hon har liksom suttit och väntat på den här domen i flera år och liksom blivit torterad i fängelse. Men jag tycker att det är så otroligt intressant att ha någon, man måste såklart ta reda på vem det är som skriver sådana nyhetsbrev också. Man ska inte helt okritiskt svälja allt som folk på internet säger. Det är ju liksom viktigt att kolla, men det här är en person som har jobbat liksom för stora internationella mediehus som skriver den här. Det här nyhetsbrevet. Så jag tycker det är superbra.
Vad ligger bakom den här trenden? Jag köper din spaning. Men kan det vara att folk börjar tröttna på så här icke-content?
Jag tror det.
Vanliga så här, det här är min dag, det här är min outfit, det här är mina skönhetsval eller... Jag känner lite datten. Att, liksom att man vill ha mera kött, substans, nyheter.
Men jag hoppas det, åtminstone fakta. En del. Alla gör väl inte så, vissa vill jag kanske fortfarande ha. Och det är väl inte att förakta heller. Liksom, det.
Nej, man måste ha lite... det är ju inte som att du och jag sitter här och pratar om liksom, världssanningar.
Nej, men jag tänker att, liksom, att det är en viktig del av att ha en balans i livet, att man också har liksom den där verkliga substansen. Så jag tänker att folk är intresserade av lite längre texter. Kanske man är redo igen att liksom läsa långa informativa texter. Sen är det ju ett sätt också för skribenter att tjäna pengar, för på Substack kan man ju ha det som gratis öppen för alla, men så kan man också ha så en prenumerationsservice, något som jag ska vara sponsrad av det här och TikTok, men jag är inte sponsrad av varken TikTok eller Substack. Men jag tänker också det. På ett sätt är det ju kanske det är också något som blev stort under just den här corona-lockdownen, när många skribenter förlorade sina jobb och var tvungna att titta på andra sätt att försörja sig på. Någon kallar det the hustle economy, där man måste liksom
just det.
Springa omkring och hustla sig
cashen
fram.
Ska in. Ja.
Ja, men precis.
Men jag tror också folks mediekonsumtionsmönster förändras. Och jag tror att det är lätt att tänka så här. Folk konsumerar bara mer skitsyper, ytliga serier eller du vet så här, men jag, tvärtom så kan jag tro att folk tar sig tid att läsa och gör så här. Jag till exempel börjat läsa korsord. Det här är verkligen Karins inre tant som vill ut uppenbarligen, bara så här, brickor och korsord. Ska jag börja samla porslin snart eller vad kommer hända? Jag blir fan mörkrädd. Men alltså, inte vilket korsord som helst, nej. Utan The New Yorkers.
Ja, men där kryper det fram. Det coolaste korsordet. Mm. Liksom, korsordets rökruta, kan det
vara
så.
Och i min elitistiska korsordsgrupp får ingen annan komma in.
Nej.
Jag är ensam typ.
Ingen vågar ens komma in i den. Du står där i din liksom, shinpai och
löser. I rökrutan, ja, precis. Tuppkam. Och en liten tekopp.
Ja, på en Josef Frank-bricka. Nu blir det böcker. Jag har ju verkligen drabbats av dålig wifi under hela min Nordenvistelse, så jag har läst otroligt mycket. Och jag har fått många bra böcker också, så jag tänkte dra igenom några av dem. Den första boken jag läste och fick jag min kompis Kia som jag träffade första dagen vi landade i Helsingfors, och då tog vi en jättelång promenad runt hela stan. Det var ganska fint faktiskt att se min gamla hemstad och gå från kvarter till kvarter. Men det är en bok skriven av en irländsk författare, hon heter Edna O'Brien, och hon har skrivit böcker i 60 år och skriver mycket om kvinnors frigörelse. Och den här boken heter, den senaste boken heter Flicka, och handlar om, det var skolflickorna som blev kidnappade av Boko Haram för, jag vet inte, 4-5 år sedan. Jag lite med längre. Nu tycker jag ganska nyligen så blev ett gäng skolpojkar också kidnappade av Boko Haram, men de sades väl ha blivit frisläppta. Men den här Edna O'Brien, hon är alltså, när hon var 87 år gammal åkte hon ner till Nigeria för att intervjua liksom sjuksköterskor, alltså flickorna såklart, de som fick tag på, som för de blev frisläppta sen efter en tid, de som inte mördades under den här tiden hos Boko Haram. Hon talade med samtalsterapeuter och med läkare och liksom, och försökte förstå hela det här liksom sammanhanget kring Boko Haram och de här flickorna. Och det, den här boken börjar med att två unga flickor, det ena bär på ett litet barn, vandrar genom en djungel och liksom, de är helt uthungrade, de är trötta, de vet inte åt vilket håll de ska gå, men de bara kämpar sig framåt och vidare. Och sen utspelar sig den här vidriga kidnappningen, liksom, så får man liksom se tillbaka historien och hur rädda de är, de här små flickorna, alltså de är bara, alltså det är bara barn som kidnappas, tas de till ett läger där de blir liksom misshandlade och torterade och våldtagna, och vissa blir bortgifta, och det råder hela tiden ett otroligt hat mot dem, alltså man, då kan jag verkligen känna att hur de här männen och också kvinnorna faktiskt som är så internaliserade i Boko Haram, hur de verkligen hatar de här stackars barnen. Vissa blir gravida, andra blir mördade, vissa försöker fly, och vissa, och blir de fasttagna så blir de mördade. Alltså den här boken är så, den är så hemskt så, den, så jag var tvungen att liksom sådär, vet du, göra min egen blick lite suddig när jag läste vissa stycken, för att jag kunde helt enkelt inte ta in den här detaljerade.
Men vet du, varje gång jag får ont i magen bara av att höra dig berätta om det här. Det är fruktansvärt.
Det är så fruktansvärt. Också de flickor som lyckades fly, när de kommer tillbaka, och om de kommer så långt att de hittar tillbaka sina hembyar, blir de också stigmatiserade. De har liksom en stämpel på sig att de är orena, eller så är man rädd för att Boko Haram ska leta upp de här flickorna och hämnas på hela byn. Så ibland blir de till och med liksom, de har kommit hela den här vägen för att komma hem, men så blir de ändå utsparkade ur byn för de, liksom, de är för stor fara, liksom liability för liksom byn. Alltså det är så fruktansvärt. Och vad det gör liksom med de här stackars flickornas psyke och hur de blir, ja, det är så. Och vet du, varje gång jag läser sån här, då tänker jag på det här Michael Axelssons Rosario är död, som jag har nämnt den jättemånga gånger i podden, men hon skriver i sitt förord att hon först hade skrivit den här boken som den Rosario är död, som handlar liksom om pedofili i Asien. Då ville inget förlag ta i den ens med tång, så att vi kan inte publicera någonting så här vidrigt. Det tog så många år innan ett förlag gick med på att ge ut den. Och så skrev hon i förordet att den här texten är hemsk, det är verkligen fruktansvärt att läsa det, men hon säger att det är alltid värre att tänka på de som verkligen har varit med om det här. Det här är som ingen fiktion, utan något som har hänt på riktigt, att det är långt mycket värre att vara med om det än att verkligen läsa om det. Och det är på något sätt, jag vet inte om det är allas skyldighet att läsa om de här vidriga sakerna, men det är åtminstone en skyldighet att vara medveten om att det här händer.
Det, jag vet att jag kör en sån här stoppa huvudet i sanden impuls, att det är den jag följer när jag liksom vänder bort blicken bokstavligen från den här typen av litteratur. Sådana här böcker brukar jag liksom ge till min man, som brukar be honom läsa och så här återberätta, för då får jag någon slags,
ja, jag förstår precis vad du menar,
så är det med, och det är så jävla fekt, och så skäms jag liksom över det. Fast, beteendet, för det gör ju inte saken ogjord att jag inte läser den. Det blir ju, det är ju bättre ju mer jag utbildar mig, och så fegar jag liksom ur, för jag blir så fruktansvärt bedrövad.
Jag kan verkligen, jag känner ju verkligen igen mig i det beteendet. Alltså det är ju, alltså man måste vilja skydda sig själv, och jag känner att man kan ju inte heller ta in precis allt fruktansvärt som händer i världen. Jag tror att det är svårt att göra det. Jag tänker att man måste väl tänka att vad gör jag med den här informationen? Alltså att kunna veta, kanske man kan, jag vet inte, om du vet, ger pengar till Plan Sweden eller något sånt, eller Röda Korset, har du väl gjort det?
Ja, jag är månadsgivare till typ 3-4 organisationer.
Med Läkarmissionen till exempel,
absolut, det är alltid någon tröst, men jag är ändå så där att jag måste scrolla snabbt förbi vissa av de här Röda Korset annonserna som kommer upp på Instagram liksom, för att jag blir jag vågar liksom inte.
Den här boken är nog kanske ingenting för dig då, men jag tänker att det kanske någon av våra lyssnare är redo att ta sig an den. Den heter Flicka, och Edna O'Brien heter författaren. Väldigt, alltså det är ju också, att tänka att litteraturen kan verkligen skaka om en så mycket. Det är väl en av de böckerna som jag tror att jag kommer att tänka på resten av mitt liv.
En liten tröst, eller jag vet inte om det ens är en tröst, för det går ju inte att göra så ogjort, men det var, Den här kidnappningen blev ju i alla fall väldigt uppmärksammad av ett stort antal liksom profiler runt om i världen. Så, som gjorde ja, samlingar och liksom pratade om det. Jag vet inte om det på något sätt kan hjälpa till att förhindra upprepningar. Uppenbarligen inte då med de här pojkarna. Men
det var ändå många, många år senare. Men jag tänker att medvetenhet är ju ett sätt liksom, att lyfta upp sådana frågor. Det är ju ett sätt att åtminstone börja få bukt på dem.
Ja, men det är ju nästan ännu ondare att de blir så stigmatiserade efteråt. För det är ju bara obildning, eller bara är det ju inte, det är såklart rädsla också, men det här att de ska vara orena, det har ju att göra med fördomar. Och.
Precis. Men vet du vad, jag tänker det där med att vara oren, alltså det finns ju kvar i vår kultur också, det här som kvinnor blev, jag satt igår och pratade om det här med en kompis, att hur kvinnor liksom blir slutshamade medan män aldrig blir det. Det är ju liksom, det är ju någonting som, det här liksom, ja, att vara oren light jämfört med vara oren liksom i andra, liksom mycket radikalare, på radikala platser eller extrema grupper.
De där strömningarna liksom som finns kvar, en serie som har gått nu som blev väldigt streamad här under julhelgerna heter Bridgerton-familjen eller familjen Bridgertons, eller jag vet inte vad den heter på engelska, men någonting Bridgerton, gått på tror jag Netflix, och det är romance, det finns en serie, det är Shonda Rhimes tror hon heter som har skrivit en serie liksom romance-roman om den här. Det utspelar sig i någon slags empir England sent 1800-tal antar jag, runt Mayfair, alltså absoluta överklassen, adeln kan man säga, runt som äger gods och gårdar. The Ton, alla heter ju så här Ashton bla bla bla, ja, Bridgerton och sådär. Och så har de olika baler och så är det debutanter. Det låter ju helt fruktansvärt banalt, och det är det också kan jag säga, men det är också väldigt kul med såna här historiska, så jag kan absolut förstå varför man blir tilltalad om man känner för något väldigt lättsmält, så att säga. Men det som stör mig i den här typen av kostymdraman som riktar sig till en ung publik, det är jättemycket sex i trappuppgångar, du vet, eller sådär. Det är att det är så mycket förklädd sexism, eller sexism som på något sätt ska vägas upp av att någon gång så säger en kvinna ifrån, du vet.
Ja, just fast nu vill vi balansera upp det här.
Är så att män bestämmer allting, de blir totalt slutshamade även om de blir typ våldtagna och gravida, eller killarna i den här adliga familjen, bröderna, de går till bordeller dagarna i ända eller ligger med någon sångerska som absolut aldrig kommer bli deras gemål eftersom hon inte är en adlig oskuldsfröken, och allt det där bara pågår, och så låtsas man att det, så står det i så här att det finns spår eller att det finns så här modern, du vet, så här, lite feminism, och bara var fan är den? Alltså förstår vad jag menar? Det är lite som så här greenwash feminism.
Det är så här feminism i Finland, men vi var först med rösträtt i världen, kvinnlig rösträtt i världen. Man bara, men man kan inte rida hur länge som helst på den, alltså det överskuggar inte all annan sexism.
Ja, och hur mycket plockar, så om en liksom 13-åring kollar på den här då, Bridgerton, jag tror inte att hen kanske plockar upp liksom de där små så här att en kvinna blir lite arg ibland och säger du är en drummel, jaha, oj, vart det feministiskt nu? Ja.
Nej.
Men ja. Så det har hela romance-genren bygger liksom på ett väldigt patriarkalt synsätt på kärlek, ju. Eller nu får jag säkert stryk när jag säger det här då. Men det här är min fördom. Det är min fördom om romans. Motbevisa mig. Bring it.
Låtsas att det här är en middag med några vänner.
Ja.
Och bara säg det.
Och jag har druckit 3 glas vin. Får feeling.
Nej, det är väldigt skönt att
bli aldrig mer bjuden.
Nej, för mina middagar blir alltid bjuden. Jag tycker att det är ganska... det är charmigt att någon vågar säga emot.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Om kungligheter. Vi gjorde ju ett samarbete med Readly och då läste jag ganska många magasin. Det gör jag inte så ofta annars, det är faktiskt väldigt cool. Och då läste jag om Helena Seger som är gift med Zlatan Ibrahimovic.
Helena tror jag. Mm.
Helena, ja, jag ville säga hans efternamn för att du inte skulle tro att det var någon annan Zlatan jag menar. Och hon är ju, det som gör mig på jättegott humör är att hon är ju äldre än han. Alltså hon är väl, jag vet inte, hon kanske 12-15 år äldre än han. Det gör mig på gott humör. Och de har varit ett par länge liksom. Det är ju väldigt ovanligt att kvinnan är ordentligt mycket äldre än mannen. Det liksom går ju lite mot normen i det. Alltså man kan ju kanske nämna några sådana par, men det är ju ändå inte normen i vårt samhälle. Mm. Och det gör mig så glad att de har varit ihop så länge. Jag tänker att något bra måste de ha där. Det måste funka. Det så, varje gång någon liksom bryter normen gör det att vi andra liksom, stackars hetero- och kärnfamiljsmänniskor får lite mer luft att andas. Liksom. Det blåser in lite frisk luft till oss. Mm. Men det som jag tänkte just med Zlatan och Helena Seger är att hon är så anonym. För den här, jag vet inte om det var Femina tror jag läste, någon sån damtidning, jag läste om henne. Och det var liksom ingen intervju med henne, utan det var liksom bara ett dokument som handlade om henne. De har liksom inte fått tag på henne och intervjuat henne. Och då kändes det som att, alltså det är ju de riktiga kungligheterna i samtiden. De som inte behöver Instagram, eller TikTok för den delen, eller YouTube, eller Substack, eller någonting. De som, ja men, som har det, men, som är otroligt rika, men inte behöver synas för att vara rika. För alltså, jag fattar ju att hon lever på sin man och hans man syns överallt, men att han hade väl, hon har, om jag förstod rätt så hade hon en ganska bra karriär också innan de träffades.
Jobbar hon i resebranschen eller något här för mig?
Jag tror det, nu kommer jag faktiskt inte exakt ihåg det. Men...
Ja. Din poäng är att du tycker att det är trevligt med offentliga par där kvinnan är äldre, och två, att du tycker att det är coolt att hon inte tackar ja till sån här hemma hos reportage, eller
ja,
typ så.
Och
eller?
Också, ja, jag tycker det, nu blir det två spaningar på en gång, men okej, först och främst, allt det här med att kvinnan är äldre än mannen, att kvinnan är längre än mannen, sånt gör mig på otroligt gott humör och tycker att det är sexigt. Men min andra spaning är det att liksom vår tids, alltså de riktigt framgångsrika människorna är sådana som inte behöver synas. Alltså någon som inte är Kardashians. Som inte är tvungna att ha sitt, liksom, tjäna sitt levebröd på att vara kända. Utan som kan göra någonting i lugn och ro. Liksom. Som inte behöver stressas över om antalet följare på Instagram sjunker.
Tycker du att de har ett moraliskt ansvar att använda sin maktposition till att försöka liksom, förbättra mänskligheten?
Det tycker jag verkligen. Sen tänker jag att det ofta blir så där att man, så vad heter det om man liksom, man inte greenwasher inte eller pinkwasher inte. Vad heter det om man liksom köper sig liksom ett snyggt alibi, så som Jeff Bezos, alltså Amazons grundare, gör, som säger här får ni liksom 100 miljoner för covid-forskning och 100 miljoner ungefär vad han kunde ge i dricks dagligen. Det är liksom ingenting för honom.
Lite sådär så, PR-spin.
Ja,
godhets,
precis.
Godhets, ja.
ja, man köper sig liksom god karma, det tycker jag är ganska äckligt liksom. Om man, du har väl Jeff Bezos exfru, hon har väl jobbat hårt på att ge bort, hon fick ju ganska många miljarder i deras skilsmässa, och hon har ju verkligen gett bort 90% av den till olika ändamål, till både stora och mindre NGOs och liksom välgörenhetsorganisationer. Det är en sak att sånt betyder ju ingenting om man, ja, det, man får liksom, om man vill köpa godhetspoäng, då får man verkligen ge bort ganska mycket mer än vad de flesta rika
människor gör. Jag tycker också Dolly Parton är ett intressant fenomen i allt det här. För hon är ju så otroligt omtyckt liksom, av så många, och hon har alltid lagt sig vinn om att vara liksom apolitisk. Och sagt saker som att jag är inte feminist för att jag älskar män. Det är så gammal skåpmat som låter helt pund. Men samtidigt så har hon ju gjort enormt mycket för att hjälpa utsatta barn, framförallt då fattiga barn och även kvinnor och så vidare. Och nu har hon ju donerat hur mycket pengar som helst till att ta fram ett covid-vaccin. Och
ja, men det var tack vare henne Modernas vaccin. Blev det någon? Alltså kom i mål.
Hennes donation till Vanderbilt University's forskningsgrupp. Och sen så är hon med på Skavlan och får då frågor om typ sina liksom skönhetsoperationer och sina beauty-rutiner.
Men Skavlan,
den kan jag tycka är lite kräks.
Skavlan, inte han de senaste 10 åren, han var den mest överskattade liksom, intervjuaren.
Förstår inte människor. Kan ni switcha om till På spåret eller gör vad som helst? Jag fattar inte
alls det där. Är det för att han talar norska, någon slags norsk-svenska, och ingen fattar riktigt vad han säger, som folk tycker att han ser ut?
Och så har han rippat någon sån här talkshow-host, kasta bak korten, fast alla vet att det där är live on tape och inte alls i studio liksom. Men, det är för fan. Nej, han, förlåt, jag brukar inte alls vara så här dömande. Det finns säkert massa bra saker. Det är kul format när alla vet, folk sitter mitt emot. Det kan jag faktiskt tycka, att man bjuder in folk som är helt olika och sätter mitt emot varandra och men, sådär. Så det finns säkert massa saker, men jag kan tycka så här, gud, att det där formatet, det kommer en riktigt intressant person och får bara liksom fråga om typ sina kläder.
Ja, verkligen, det är så otroligt deppigt. Säg kvinna, behöver inte säga man. Men hörru, för jag måste säga, det där med att Dolly Partons kommentarer kring feminism, jag kände att det liksom, hon kommer, jag förlåter henne, för hon kommer från en annan generation, alltså en annan feministisk, alltså hon kommer, hon var med om en annan våg. Jag tror
jag hoppas att det är det, och att det inte är så här. Jag vet att väldigt många av mina fans är från södra delen av USA, där ordet feminist betyder manshatar, och jag vill inte provocera dem, för jag vill sälja skiva. Alltså, jag vet inte. Hon verkar vara i alla fall en otroligt stark och intelligent, och framförallt vilken kompositör. Hon fan skrivit 3000 låtar. Förstår du? Det är så häftigt. Sen vill jag bara, apropå Tennessee, komma från Tennessee och vara underskattad som låtskrivare, så vill jag säga, kolla på den här dokumentären om Taylor Swift som heter Miss Americana.
Ja, den är bra. Nu.
Den är så bra. Det här var, jag är säker på att du, Peppe, redan har sett den, så att det var mer med till våra lyssnare. Kolla på
Men
den.
Men hon har ju varit otroligt apolitisk, varit väldigt tydlig med att hon inte vill göra någon slags politik. Men sen svängde det ju under Trump. Då beslöt ju också Taylor Swift sig för att engagera sina följare, och det gjorde det ju en på gott humör. För jag tänker
en otroligt rörande sekvens som ni måste se i den här dokumentären, när man verkligen ser hur hon får kämpa mot sina skivbolags gubbar och pappan och allt vad det är, jag vet inte fan ens vad det är, A&R-människor, att liksom, jo, jag vill prata om gay rights, jag vill prata om de här, alltså rösta på demokratiska senatorkandidaten. Och de var så här, nej, 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 kolla vad som hände med Dixie Chicks, de sålde aldrig mer än
man
vet. Och hon bara, men jag skiter i det, och jag tycker att det är så jäkla coolt av henne. Och sen tycker jag också att det är fantastiskt, alltså, häftigt att se henne skriva låtar. Hon skapar jättemycket bra musik.
Och hon är ju precis som Dolly Parton, en fantastisk musiker, alltså hon är ju otrolig, och Taylor Swift också.
Ja, jag har alltid gillat henne. Jag har inte köpt det här, så här, nu ska alla hata Taylor Swift-grejen som pågick ett tag. Jag fattar inte vad det ens handlade om.
Men inte
hon
jag
fick väldigt mycket skit ett tag av någon anledning som ingen vet. Och hon pratar rätt öppet om sina ätstörningar och sådär. Så det är nog inte så himla lätt att vara det där perfekta Miss Americana och sen så våga liksom förstå eller berätta att det inte är så lätt.
Nej.
Alla gånger.
Nej. Ja, men fan, kvinnor alltså. Jag är på deras sida. Helt okritiskt.
Helt opartiskt. Vad har du mer läst i veckan?
Jag har fortsatt läsa Jonas Kullbergs En amerikansk epidemi. Alltså en bok som jag nämnde när vi senast spelade in. Nu har jag verkligen läst den. Och vill tala om den. Alltså det handlar om opioider i USA. Mm. Och den här hur otroligt... Alltså vilken epidemi det är. Det finns ju 3 stycken epidemier, riktigt stora epidemier i USA. Det är ju då för tillfället covid. Och det är den här opioidepidemin och så är det ju också alltså vapenepidemin. Jag läste just idag att förra året dog 41 000 amerikaner blev ihjälskjutna förra året. Det är liksom helt sinnessjukt.
I sån här gun-related violence.
Ja.
Så är det 41 000?
Ja, och det är ju alltså det är ju inte bara gäng som har gäng varandra, utan det är också liksom 3-åringar som vet du plockar upp ett vapen ur mammas handväska och har ihjäl sina syskon av misstag liksom. Det är verkligen helt ofattbart att så många amerikaner är så besatta av att ha vapen. Och jag tror verkligen inte det, alltså vapenförsäljningen har ju såklart bara gått upp, så är det väl alltid när speciellt när det händer någonting. Förra året var ju Black Lives Matter, man bara, pandemin, skaffa vapen och toapapper, och sen också när en konservativ president, man märker att den här presidenten, det är risk att han kommer att avgå eller liksom få sparken. Mm. Och det kommer en demokrat som president och då kanske vapenlagstiftningen skärps, bäst att skaffa sina vapen nu. Ja, otroligt tragiskt. Mm. Men tillbaka till opioider, alltså det som man talar mest om är Oxycontin som är
Oxycontin.
Precis. Ja, du bara smooth, alltså jag vet inte vad skulle du säga.
Det? Min man har gjort en dokumentär om det här också, så att
det, ja, men det talar vi om.
Läst in med lite. Ja. Nej, men vad heter de då i vad heter
Sackler
de?
Sackler heter de, den här släkten,
ja,
men som
just det. Det är en familj som äger majoritetsägare i något av de där bolagen.
Precis. Och som har gjort såna otroliga pengar på det. Alltså sinnessjukt mycket pengar. Så mycket pengar som man ungefär bara kan göra i USA. Och den här släkten är ganska anonym. De har liksom donerat enormt mycket pengar till liksom MoMA till exempel i New York och andra stora museer. Liksom satsat enormt mycket på välgörenhetsarbete, köpt in konst och liksom hjälpt fattiga unga att komma in på college och universitet. Liksom.
Och köpt sig goodwill helt enkelt.
Precis.
Sminkat grisen.
Samtidigt som otroligt många amerikaner liksom är beroende, för de här verkmedicinerna är mycket mer beroendeframkallande än heroin till exempel, och mycket starkare än dem också. Och ännu på liksom 90-talet så flög ner en massa läkare till Florida, och där de fick bo liksom så här underbara retreats och hade skönt en vecka, kanske ta med hela familjen, och så gjorde de samtidigt reklam för de här jätteeffektiva
verkstillarna. De fick kickbacks ju, de fick väl profit på att de skrev ut, det här är alltså motsvarar typ Citodon kan man väl tänka, eller sådana, jag kan inte alla de här, men det finns väl säkert flera opioidbaserade smärtstillande i Sverige med olika namn och eller tramadol, jag vet inte vad det är väl både ångestdämpande och smärtstillande, så. Men att man skriver ut det så här bara jaha, du har gjort illa hälsenan, här har du
precis,
och de här trillar folk dit direkt.
Just för att de är så otroligt beroendeframkallande, och man kallar de här läkarna för pill mills. Alltså man visste, de här liksom, läkemedelsföretagen har ganska bra koll på vilka läkare som tenderar att skriva ut mycket mer piller, och då fick de åka på ännu fler semestrar och liksom fick fördelar och fick liksom, det gynnar dem att skriva ut. Och men det är så otroligt. Och de här verkmedicinerna skilde sig från tidigare verkmediciner man hade haft, för att om man hade liksom skadat sig måste man oftast höll de bara liksom, de stillade liksom smärtan bara liksom 4-5 timmar. Men de här var så pass starka att de kunde liksom, och att de kunde hålla en hel natt utan att man liksom dog av dem rätt och slätt, utan man kunde liksom sova genom natten utan att behöva stiga upp och ta ett glas vatten med ett nytt piller. Och men det är så otroligt cyniskt liksom, och hur folk verkligen ganska fort blev beroende, och det här var ofta arbetarklassmänniskor som som typ skadade sig i sitt arbete, många som jobbar i kolgruvor eller som körde bil och liksom skadade sig i bilolyckor och inte kunde fortsätta sitt jobb hemifrån, utan var tvungna att, innan de kanske blev helt friska, var de tvungna att och tillbaka till sitt fysiska arbete. Och då behövde
och
ännu mer
smärtan liksom.
Precis, ännu mer smärtstillande. Och från att ha tagit kanske en tablett om dagen, berättade det var liksom en man som sa att han hade varit med om en bilolycka liksom, men var tvungen att jobba ganska fort därefter eftersom han inte hade ordentligt med, i början hade han ju liksom sjukförsäkring, men det tog ju ganska snabbt slut eftersom han sa att, att hans missbruk kostade honom $1,000 om dagen. Alltså tänk att köpa, alltså så sinnessjukt. Och så blev det ju så här också att folk som var sjuka började liksom kunde underhålla sitt missbruk genom att sälja liksom medicin och sälja liksom opioider åt andra.
Marknad i vissa städer i USA. Nej, men Peter träffar folk som var så här, men jag hade ett helt vanligt liv och liksom var gift och hade barn och sen så skadade jag mig när jag spelade amerikansk fotboll eller någonting i låret och så fick jag de här och åkte dit liksom, och nu typ bor jag på gatan, lever på att sälja droger till andra, har liksom ingen kontakt med min familj, barn. Alltså det låter ju verkligen nästan som ett hittepå, men det är det kan gå liksom på ett år. Men det låter som så här, nu ska jag så här antidrogpredika till, men det är så farligt just att de är uppbyggda på så sätt att de är enormt lätta att bli beroende. Har du någon gång tagit såna piller någon gång?
Aldrig. Alltså nej, men vet du vad, jag hade sällskap länge med en läkare. Och han fick diskbråck och fick han morfin. Och då sa han, det kommer alltid, han sa sådär att det här är det bästa som har hänt mig någonsin. Alltså det här är den skönaste känslan på jorden. Att kunna bara pumpa i sig morfin. Det är liksom...
Morfin är ju en sån opioid. Ja, nej, men jag har fått det någon gång sådär utskrivet tillsammans med Alvedon och sådär. Operera mig och... Sen hade vi, och så vet jag, vi har hemma för att Peter just gjorde illa hälsenan och fick någon gång just Citodon. Och sen så för ett par veckor sedan, jag hade ju ryggskott då med diskpåverkan. Så att jag hade ju fruktansvärt ont, kunde inte sitta eller gå eller stå eller någonting. Och jag bara bönade och bad så här, kan jag få en Citodon? Så här, det kändes så fruktansvärt knarkigt så här, inför... Lägg dags och bara ta den och liksom känna hur den här smärtan ser. Men sen blev jag så jäkla rädd just av att, som din ex-kille sa, just av att det liksom hela livet blir, man blir inbäddad i någon slags bomull på något sätt. Så att jag vågade bara ta det där två gånger, men jag kan verkligen, jag tror inte någon är liksom immun mot den typen.
Nej. Påverkan. Nej, verkligen. Det handlar liksom inte om man har en beroende personlighet eller inte, utan jag tror verkligen att vem som helst kan halka dit. Men vet du vad, en annan sak som jag, så ska jag kanske inte tala så mycket mer om det här, men en annan sak som var jätteintressant, som han skriver, Jonas Kullberg skriver i den här boken, är hur det här är en vit drog, eftersom att det är liksom färre svarta som drabbas av den i USA. Vet du varför? Nej. För att läkare utgår från att svarta ändå liksom har större risk att vara så här droghandlare och komma att missbruka drogen. Så de har lättare att skriva ut den till vita personer, för de tänker att vita personer är på något sätt... Nej, men de är sådana ordentliga medborgare.
Moral,
som
upright, standing citizens.
Precis.
Gud, vad äcklig, vilken läskig statistik.
Ja.
Men Jonas Kullberg är ju en väldigt intressant person, tycker jag.
Jag vet inte så mycket om honom. Vem är det?
Ja, han är ju
han är frilansjournalist, och kanske säkert också då läkare.
Du som har läst så himla mycket i veckan, kan du inte fortsätta berätta vad du har mer?
Vad jag har läst mer då?
Ja.
There's more where that came from, säger jag. Hör du, det här är egentligen en bok som jag inte kan tala med nu, för det här är recensionsexemplar först i mars, men jag kan så där, det finns på engelska.
Hörrni, säg inte det här till någon, men...
Nej, det stannar mellan oss i den här podden. Ingen förlagsmänniska får lyssna på det här. Men den här personen vann Booker-priset. Han heter... kommer jag från Borgo i Finland eller har jag en amerikansk dialekt?
kommer vi aldrig få reda på.
Han heter Douglas Stewart. Det är hans debutroman som heter Shaggy Bane. Det är bara en teaser som kommer nu, alltså jag ska inte recensera den, men jag vill gärna tala om det sen.
Gud, vad spännande! Nej, men alltså, alla Booker-prisvinnare älskar, alltså jag vet inte, det är något med den juryn 11-17, jag tycker alltid de är så otroligt bra.
Ja, men den här ska du också läsa. Shaggy Bane handlar om en pojke som växer upp i Margaret Thatchers Skottland. Och han Nej, men han växer upp med en alkoholiserad mamma och en pappa som försvinner. Det här är ingen spoiler. Och livet där. Vi pratar mer om det sen senare, men det är faktiskt en, alltså det, temat för den här julen har verkligen varit i misär. Jag tror att jag måste läsa Feel Good snart för att liksom bara balansera upp det här. Men det är också
på familjen Bridgerton på nätet.
Kan vi bli arg över sexismen där. Men kommer du ihåg, vad heter den, Ängeln på sjunde trappsteget, som handlar om misären på Irland?
Ja, verkligen, ja, kommer jag ihåg.
Ja, men det är ungefär den, fast Skottland och lite senare.
Du måste snart börja läsa om lyckliga barn eller någonting, eller typ så här, ja. Hästar som betar på en grön äng, eller vad. Alltså, eller så tar det bara, ja, jättemycket så här Vicodin och vad det nu heter, Oxycontin.
Nej, ja.
Du, har, från det ena till det andra, har du några nyårslöften?
Ah, fan, just det ska man ju också. Här är några nyårslöften. Jag har precis kommit från att hålla en föreläsning i hur man ska hålla sina nyårslöften och hålla liksom hur man sätter bra vanor, så jag borde verkligen ha något sånt.
Jaha. Men berätta jag om det. Lär mig.
Okej, okay, väldigt enkelt. Man ska inte ta bort någonting, man ska inte fokusera på att jag ska sluta äta choklad eller sluta röka eller sluta chatta med barn, utan man ska istället säga så här att vad ska jag göra? Jag ska ha en bättre ton mot mina barn. Jag ska köpa en häst till exempel. Jag ska vet du, typ motionera varje måndag och belöna mig efteråt med en god frukost om man gör det på morgonen. För det är viktigt att när man gör någonting, försöker sätta en vana, måste man koppla ihop det med någonting positivt. Så att,
fan,
så att hjärnan blir glad.
Kan vi inte höra till Böcker och Livscoach-podden, så kan du ge, ja, goda råd i slutet
och,
av varje.
Nu kommer ännu ett råd. Ja. Man ska göra det så litet som möjligt. Man ska bara göra en pytteliten justering. Och tänka så här, om man är ekonom kan man tänka så här, ränta på ränta-systemet. Om man gör en pytteliten justering varje dag eller varje vecka, då blir det liksom, när året är slut, det blir en ganska stor förändring.
För om man gör jag kan så här övertyga min man om att köpa en häst i en pytteliten justering av vår ekonomi till december.
Men vet du vad? Alltså jag säger att Peter får nu bara, han får bara han göra får det, bara han får börja rida själv också.
För ja, han kan lova sig, jag lovar att ha en lyckligare fru.
Alltså, ja, det får han värt investeringen.
Ja, vet du, jag har faktiskt sagt att jag ska sluta äta så mycket choklad. Men då kan jag, skönt, nu kan jag med gott samvete stryka det. Det var inget bra nyårslöfte.
Verkligen inte, jag kan, du ska lova dig själv att, ja men vet du vad, lova dig själv att se fler filmer, tycker jag. Det är väl bra.
Det är bra. Jag tittar inte tillräckligt mycket på filmer.
Men visst.
Jag kollade på Bohemian Rhapsody igår och insåg att det här är så himla, det är så himla mysigt och
visst är det
att se en bra välgjord film. Ja.
Och det är någonting som är, alltså jag verkar vara en stor förespråkare av tv-serier och gillar ju tv-serier fortfarande, men det finns något tillfredsställande också med filmer som har en tydlig början och ett slut. Man behöver inte hänga med i 8 säsonger för att se vad som händer. Utan ja. Men när det är slut så är det slut, då är man färdig.
Det kanske är en annan spaning. Kanske är liksom större format.
Ja.
Av mediekonsumtion.
Och tydliga avslut. Det vill man ju ha i livet också. Så att man kan, ja, gå vidare.
Jag har så många bra böcker framför mig här i bokhyllan här på Gotland. Och jag har någon slags konstig läskramp just nu. Jag bara sitter med det där förbannade korsordet. Och kan liksom inte, jag vet inte, jag har ingen ro i kroppen. Jag vet inte vad det är, men det kanske är filmerna som jag ska in liksom, via filmens värld.
Jag tycker verkligen, om ingen suger tag i dig liksom, i den första sidan, så får du bara, du får bara börja provläsa en massa och se vilken som fastnar. Se vad du behöver, ja, just nu.
Jag vet att man i Sverige i alla fall kan börja beställa böcker, en sån här bokpåse på lokala biblioteket. Så det tänkte jag göra. Alltså, du går in på deras hemsida, så himla smart. För jag kollade efter hur min pappa skulle kunna få böcker hem till sig. Ja. Och de har till och med, i den kommunen där han bor, har de till och med så här utkörning av bokpåse till riskgrupper. Så himla
alltså,
fint.
Gud,
så
bra.
Han kunde så här klicka i lite olika böcker och så kommer de med en liten tygpåse. Så himla
alltså,
fint.
Alltså Sverige ändå, vilket land alltså. Det är faktiskt så fint.
Ja, nej, men det är fint. Men du är här några dagar till, så förhoppningsvis hinner vi ses, Peppe.
Jag hoppas verkligen det.
Fysiskt.
Vi bestämmer det. Tusen tack alla ni som har lyssnat på den här podden. Och tack Karin för att du är så rolig att prata med.
Tack Peppe för att du är den som har ställföreträdande läst även mina böcker den här veckan. Jag uppskattar det. Och Vi hörs snart igen. Hörrni, glöm inte att prenumerera på den här podden och följ oss på Instagram och fortsätt gärna kommentera, DM, skicka tips och kommentarer, kritik, rosor, vad ni nu vill.
Gör det.
Puss och kram.
Vi hörs nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.